Karlskrona 7, Kalmar 2, Visby 3, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 6, Karlstad 4, Gävle 3, Mora 0, Sundsvall 3, Östersund 0, Umeå 4, Vilhelmina 0, Luleå 4 och Kiruna minus 2 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 5 minusgrader. God morgon!
Ja, god morgon, god morgon. Det är fredag och strax blir nyheter här i P1 morgon med Katarina Boive.
Ja, det blir ju mer om handelstullarna som USAs president Donald Trump gav besked om igår.
Och det vi ska prata om i den här timmen är bland annat då efter de här höjda handelstullarna mot EU. Med vilka ska vi handla nu? Hur ser de alternativa marknaderna ut och hur konkurrenskraftiga kan svenska företag bli där? Och om en kvart handlar det om trasiga strumpor och utslitna jeans bland annat. Sen årsskiftet så får vi ju inte längre slänga utslitna kläder eller annat textil i soporna. Så vad är frågan vi ska göra istället? Hör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om det växande textilberget.
Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Många amerikaner är emot importtullarna som president Trump inför mot omvärlden, visar opinionsmätningar. Colombia köper mellan 16 och 24 stridsflygplan från Saab. Och nu inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot Israel-kopplat försvarsföretag. Ja, i Sydkorea så avsätts alltså den avstängde presidenten Yoon Suk-yeol. Han avsätts av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Och för en stund sen så pratade jag med vår korrespondent Moa Kärnstrand som var på plats utanför presidentpalatset i Seoul.
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem, och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät, och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam, vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med.
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol, som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt då av parlamentet, att han nu avsätts, alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Har Yoon Suk-yeol själv hunnit uttala sig om domen?
Nej, han har inte sagt någonting ännu. Men däremot så har hans parti, då, Folkets maktparti, gått ut och sagt att man accepterar domen. Och man har också bett det sydkoreanska folket om ursäkt för det här som hände. Men vi inväntar väl och ser vad president Yoon kommer göra.
Det sa vår korrespondent Moa Kärnstrand. Hon var utanför presidentpalatset i Seoul. Och så till USA och importtullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna i USA rasade igår efter president Donald Trumps besked. Bland amerikanska väljare så är många kritiska till Trumps beslut.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's gonna impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Runt 70% tror att konsumentpriserna kommer att stiga till följd av Trumps tullar, enligt Reuters. Flera opinionsmätningar visar på motstånd mot Trumps strategi. Nära 60% är mot tullarna, enligt en ny mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
In what way?
in the way that we're unpredictable, and so the whole world trembles at what's going to be the next irrational decision.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet. Hela världen bävar för vad nästa irrationella beslut ska bli från USA, säger Stephen Ross på väg mot tåget i New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg, även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig, men riskabel.
Of course it's going to be backlash that we're going to have to suffer from him putting those tariffs in place at the end of the day. Everything's going to go up. We're going to hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
Och de amerikanska handelstullarna kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. På moderföretaget Swedish Stockings så pågår nu intensiva diskussioner hur företaget bäst ska möta de nya handelshindren. Det berättar försäljningschefen Julia Galandari.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material. Här visar hon några prover på kontoret på Östermalm i Stockholm.
Främst refererar det till ett typ gammalt fisknät som man har tagit hand om och liksom gör om.
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor. En drygt tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Julia Galandari hoppas att EU fortsätter på förhandlingsspåret med USA istället för att söka konflikt.
Det finns såklart mycket som de skulle kunna göra helt enkelt, eller som man hoppas att de kan ge som något slags svar, så att det blir ändå en diskussion som förs, hoppas man.
Reporter Alexander Jakobsson. USA:s president Donald Trump avskedar general Timothy Haag, chefen för myndigheten för nationell säkerhet, NSA, rapporterar amerikanska medier. Haag leder även militärens cyberenhet. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår i huvudstaden Bogotá. Med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place.
Vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, en viktig komponent i affären. Nu återstår att se hur USA kommer svara på det faktum att Colombia, som under många år varit en nära allierad, inte minst militärt, valt svenska JAS Gripen istället för amerikanska F-16, säger försvarsanalytikern och tidigare generalen Alfonso Romero. Har vi tur så slipper vi ytterligare repressalier, utöver de 10-procentiga tullar som vi redan drabbats av, säger Alfonso Romero. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems Sweden i Göteborg. 13-åringen är för ung för att åtalas. De som nu ställs inför rätta är 5 andra personer. Förra året pekade Säpo ut Iran för att använda svenska gängkriminella att begå våldsdåd i Sverige. Men den här utredningen har inte kunnat visa på något sånt, det säger Åsa Nilsson, åklagare i målet.
Vi har ju faktiskt inte hittat något direkt motiv, men eftersom det riktar sig mot det företaget som det faktiskt riktar sig mot, så är det väl inte en jättelång gissning att tro att det skulle kunna ha politiska motiv. Men det är ingenting jag kan säga med säkerhet.
Inför ögonen på 2 poliser som bevakade företaget som tidigare utsatts för sprängningsförsök sköt en 13-årig kille som rymt från ett HVB-hem mot företagets dörr här i Kallebäck, en V6an i Göteborg. En kvinna som arbetade i lokalen var nära att träffas. Uppdraget hade 13-åringen fått av en 15-årig kille från samma HVB-hem enligt åklagaren, som säger att 13-åringen ville dra sig ur.
Han har helt enkelt suttit fast i min bedömning. Det har varit påtryckningar att han måste genomföra det här, och de har även drogat ner honom i bilen på väg ner till Göteborg för att han ska våga utföra det här.
13-åringen grips här på platsen och har erkänt och samarbetar med myndigheterna. Någon bevistalan som hålls mot personer som är för unga för att dömas kommer därmed inte hållas. 5 andra personer ställs mot sitt nekande inför rätta idag för inblandning. Men motivet är alltså inte klarlagt. Åklagarens teori är att motivet kan finnas hos en oidentifierad person i utredningen, som hon menar gett 15-åringen uppdraget.
Sen vet vi ju inte riktigt relationen mellan anstiftaren som är åtalare och anstiftaren som inte har ID-at. Men visst, det tyder väl på att anstiftaren som inte har ID-at möjligtvis är lite högre i hierarkin. Vi önskar att vi hade lyckats identifiera den här andra anstiftaren som är enormt drivande i förhållande till att sätta press på den här 13-åringen.
Reporter Kristin Holmberg. Det är 2 månader sedan skolskjutningen på campus i Risbergska i Örebro, där 10 personer dödades. Flera elever på skolan tycker att det är svårt att komma tillbaka, och de som jobbar som krisstödjare på skolan har skrivit ett öppet mejl till kommunen om ekonomisk hjälp till de studenter som inte har råd med den vård som behövs. En av dem som hamnade mitt i skottlossningen på Risbergska är SFI-eleven Marda Omar Adam från Etiopien.
Skolan är mycket rädd. Den kompisar till fotot.
Marda Omar Adam berättar att hon blev väldigt rädd och fick slänga sig ner på golvet för att försöka söka skydd. Själv lyckades hon ta sig ut utan att träffas av kulorna. Men 2 av hennes kompisar dog där inne.
Där är det ett klassrum. Du får titta lite hur det ser ut.
Mokhtar Benny, som är gymnasie- och vuxenutbildningschef i Örebro kommun, visar runt i en konferenslokal där en del av utbildningen från Campus Risbergska är utlokaliserad. Målet är att alla ska tillbaka till Risbergska, säger han. Men han vet att det finns en del elever som tycker det är svårt att komma tillbaka till lokalerna.
Då kommer vi att försöka hitta lösningar, att vi har någon viss av alternativ lokal tills man bearbetar klart. Men vi kan bara hjälpa till, vi kan bara stötta, vi kan skicka till vård, vi kan göra mycket saker, men vi kommer inte att kunna, så att säga, ersätta som om händelsen inte har hänt, tyvärr.
Där Campus Risbergska nu håller hus finns krisstödjare i blå västar. Jamal Biasidi är socialsekreterare i Sörmland, men nu har han ryckt in som krisstödjare i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de har märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården, säger Jamal Biasidi.
Ständigt rädsla som har tagit över i deras vardag, och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden. Janis Janidis är verksamhetschef på kirurgen i Örebro. Han var ledningsansvarig på akuten när de skadade kom in från dådet. Trots att 4 av 6 av de skadade har kunnat lämna sjukhuset är vården fortfarande ansträngd, säger han.
Överlag så pågår det ju en väldigt stor insats fortfarande med det psykosociala omhändertagandet. Det är fortfarande ett väldigt stort, man säger, tryck på sjukvården.
Reporter Karin Virenhed. En stor antik hamn har hittats under vattenytan i grekiska Asine på halvön Peloponnesos. Upptäckten gjordes av marinarkeologer från bland annat Stockholms universitet. Det är inte klart hur gammal hamnen är, men forskarna hoppas att lerkärl som man hittat ska lösa gåtan. Enligt forskarna har plattformen ursprungligen anlagts ovan vatten, men på grund av olika geologiska processer så har den sedan sjunkit. Och då tittar vi på hur vädret blir idag. Götaland och Svealand får mest soligt väder. Under eftermiddagen sen så passerar tätare moln söderut i främst östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. I södra halvan av landet blir det mellan 10 och 15 grader och uppåt över landet ända till norra Lapplandsfjällen blir det mellan 2 och 7 minusgrader. Pia Fridén, du har en gäst vid bordet.
Det har jag, och det ska handla om problemet med trasiga strumpor och andra utslitna paltor som sedan årsskiftet inte längre får slängas i hushållssoporna och som kommunerna som har ansvaret för att samla in och sortera inte klarar av att ta hand om. Så här har det låtit i nyhetsrapporteringen.
Kläder strömmar in på Odenskogs återvinningscentral i Östersund sedan kravet på att återvinna textil infördes vid årsskiftet.
Vi håller på och drunknar.
Mycket av de textiler som kommunerna sedan årsskiftet ansvarar för att återvinna skickas till Litauen där de bränns upp. För att vissa kanske kan känna sig lite, här skänker jag kläder och så bränns det upp i Litauen liksom.
Lagen har kritiserats för att bygga på eller exportera ett textilberg när Sverige ännu saknar återvinningssystem.
Så att vi har mycket textilavfall nu, så det behövs producentansvar med tydliga mål för att få ordning på de här frågorna, och det saknas fortfarande.
Så vad gör då vår regering för att få till stånd ett fungerande system för hantering av textilavfall? Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, liberal, välkommen till P1-morgon.
Tack så mycket.
Återvinningscentralerna håller på att drunkna i avlagd textil, hörde vi här. Lagen om förbud att slänga textilier, den började ju gälla vid årsskiftet. Mm. Vad gör du som ansvarig minister för att lösa problemet?
Vi arbetar just med det som nämndes i slutet av inslaget, att plocka fram ett producentansvar. Och där är det så att den tidigare regeringen utredde frågan och tittade på ett förslag som lades fram, men det antogs aldrig. Och skälet då var att den tidigare regeringen ville vänta på EUs producentansvar istället. Och den förhandlingen har tagit längre tid än vad vi har väntat oss, och därför så fort vi insåg att de här går inte hand i hand, textilavfallslag och producentansvar, så insåg vi att det här problemet kommer komma, och då började vi arbeta på att införa tidigare.
Så hur långt har det kommit då?
Vi arbetar på. Det är ju väldigt tekniskt med producentansvar. Det finns ett skäl till att den här förhandlingen har dragit ut i EU. Men det vi vet är att vi kommer kunna komma med ett starkare förslag än det som utredningen la fram, eftersom vi vet mer om hur det kommer gå till i EU senare. Och sen finns det ju också en missuppfattning som är ganska stor här. Jag läser ju själv de här rubrikerna om att textiler bränns i Litauen. Och då kan jag förstå att folk blir frustrerade och tänker, varför åker de hela vägen dit för att förbrännas? Men skälet till det är att i hela Baltikum så har man en mycket bättre avancerad finsortering och återvinningssortering. En industri för det här helt enkelt, som vi saknar i Sverige. Därför kan de ta vara på textilerna mycket bättre.
Så du tycker att det är en bra lösning att det hamnar i Litauen?
Om man återvinner och återanvänder mer av textilerna i Litauen, då är det faktiskt bättre för miljö och för klimat att de åker dit än att de hanteras här.
Men borde inte vi kunna elda i våra värmeverk så vi kunde få energi?
Det är precis det jag jobbar på, att vi ska få till en sorteringsindustri här så att vi kan återvinna mer av textilierna, och då kan vi också förbränna den här för energi i Sverige istället för energi i exempelvis Litauen. Men problemet är att i Sverige så återvinner vi och återbrukar ungefär 1% av textilierna, medan i Litauen kan man hantera mer av det. Och skälet till det är just den här sorteringsindustrin. Så lösningen på den här frågan är att ordna en sorteringsindustri i Sverige, och det vet vi att vi kan få om vi har ett producentansvar.
Mm. Branschen har ju länge väntat på ett producentansvar, och det fanns ett förslag 2020, något du skulle kunna använda dig av, men du vill ändå vänta på, om jag förstår det rätt, på att EU ska utforma ett producentansvar.
Ja, men det var det jag nämnde tidigare, att den tidigare regeringens förslag till producentansvar, det fungerar inte.
Men det här var ju branschens förslag, de hade ju ett eget förslag.
Ja, nej, det som är utrett är ju det som utreddes av den tidigare regeringen. Det är det förslaget som finns på producentansvar. Och det är det som branschen också driver att man borde genomföra. Men skälet till att varken den tidigare regeringen eller den här regeringen genomför det är att det förslaget på producentansvar, det skiljer sig på väldigt viktiga punkter från det förslag som EU nu har förhandlat fram. Så att det skulle innebära extrema krångliga regler, helt unika för Sverige, och ett dubbelarbete. Men det vi vet nu är att vi har större insyn i vad EU ska ha för form på sitt producentansvar. Så även om man inte är klar i EU så har vi nu börjat i Sverige med att utforma den här lagen så att det går snabbare.
Men med facit i hand, hade det inte varit bättre om Sverige gått före med producentansvar när det nu blev så här?
Ja, alltså om man borde ha gjort annorlunda 2020 med den utredningen, det tycker jag är en ganska hypotetisk fråga.
Ja, men tänker
fråga.
Du har ändå varit minister i 2 år.
Ja, men det här är ett beslut som fattades 2020 och då var inte jag minister. Det är ett faktum. Men jag förstår ju att industrin är frustrerad. För i Sverige så har vi en otroligt liksom, progressiv textilindustri. De vill ligga i framkant och de blir ju såklart frustrerade när förhandlingarna drar ut på tiden. Och det är viktigt att ha med sig att det är ju en helt absurd situation vi har här. Därför behövs den här textilavfallslagen. När exempelvis klädindustrin vill ha andrahandstextilier, då är det ofta så att man importerar det från Kina. Det är ju helt bakvänt. Vi vet
men om
att vi
du skulle
mycket
bli lite mer konkret, hur vill du lösa det här då?
Med ett producentansvar som då regeringen nu arbetar på att plocka fram.
Och hur ska det se ut då?
Det ska likna det producentansvaret som EU kommer genomföra snart. Och det tar ju ganska lång tid för EU, märker vi. Och det är en förhandling som har dragit ut på tiden så pass mycket att den inte kom samtidigt som den här nya textilavfallslagen i januari. Så att, jag tror att det är ju liksom ett matchningsproblem här. Och i grund och botten är det en väldigt bra sak att vi börjar samla in alla textilier vi har. Det finns ju den här bilden nu av att plötsligt bränner vi en massa textilier. Då är det viktigt att ha med sig att vi har ju alltid bränt de här. Frågan är bara om de har bränts i hushållsavfall eller om man har försökt sortera och ta ut de textiler vi kan använda igen innan man bränner resten. Så att, det är ju inte ett nytt problem, men problemet har synliggjorts i och med vår nya textillag.
Så i väntan på det här producentansvaret då, vad ska vi göra med textilavfallet under tiden?
Under tiden så kan man ju antingen försöka behålla det och hålla på det i olika sätt, eller så kan man ju då exportera till länder
var,
som har...
Var ska det förvaras någonstans, menar du?
Ja, det är helt upp till avfallsbolagen som har vetat att den här lagen kommer komma i flera år, och det har också kommunerna gjort. Så att det är lite överdriven dramatik här kring att man är helt tagen på sängen. För den här lagen har ju upparbetats under många år och man har vetat att avfall från textilier kommer behöva tas om hand av sorteringsindustrin, av avfallsindustrin, ursäkta, under flera år.
Och vad ska privatpersoner göra då med sina utslitna kläder?
Man ska lämna dem på återvinningscentralen.
Ja, men där är det ju fullt, så att säga.
Och det är återvinningscentralen som ska ha den kapaciteten. Och att de inte har det kan jag bara beklaga. Det är ju en prioritering man också behöver göra från kommunernas sida som har ett ansvar att ta hand om textilier.
Där kan regeringen inte göra någonting.
Nej, jag kan inte upprätta återvinningscentraler. Det är liksom en kommunal uppgift. Och kommunerna tar in ganska stora mängder medel också. Mycket större än vad staten har att tillhandahålla. Så att man har pengar, man har resurser. Man ska kunna prioritera här. Och man har vetat att det kommer i flera år. Men jag vill ju att läget
som
blir...
bör bättra sig, är det det du säger?
Jag vill att läget blir bättre. Jag vill att vi har en sorteringsindustri i Sverige som kan hantera de här textilierna, återvinna och återbruka mer av dem. Och då krävs det att vi ändrar på en massa olika saker. Någonting jag har tittat på särskilt är ju inte minst den här ultrafast fashion-industrin som växer till sig med många produkter som innehåller gifter och kemikalier som gör att det blir jättedåligt om vi börjar återvinna dem. För då kommer ju de in i våra återvinningssystem och våra cirkulära system. Så att vi har ju ganska stora problem som är mer på mitt ansvarsområde, exempelvis när vi importerar stora mängder kläder från Shein och Temu. Men det här med att ha sortering och kunna ta hand om textilierna, det är kommunernas ansvar. De har vetat att det kommer i fler.
Och problemet är ju akut nu, så vad ska kommunerna göra, menar du?
De ska upparbeta sin kompetens att hantera de här textilierna. Antingen så kan man upparbeta en sån kompetens lokalt, eller så får man ju då exportera till länder som har den industrin som
då
Sverige saknar.
Och då om de eldas upp där så är det inget större problem, menar du?
Då om de eldas upp där så är det ju precis det som sker efter att man har sorterat ut större mängder av textilierna. Och det är det här jag menar som rapporteringen är helt felaktig kring. De här rubrikerna om att textilierna bränns i Litauen. Det som händer är alltså att i Litauen exempelvis så finns det en industri, en finsortering som kan ta hand om textilierna. Och sen när det är rester, då
men,
får man
men jag
bränna
undrar, hur kan du
energi?
Då som klimat- och miljöminister lägga över allt ansvar på kommunerna?
Jag lägger inte över allt ansvar på kommunerna, utan det vi
en
gör
en ganska
nu,
stor del i alla fall. Det är de som ska fixa det här, säger du ju.
Men ska jag ha en återvinningscentral från staten?
Jag vet inte vad du har för lösning.
Nej, men det är ju det som
jag
är det
att du
frågar.
Är ändå minister.
Men du frågar, vad är det jag ska göra? Alltså, kommunerna har ett ansvar att hantera avfall. Det är så det fungerar i Sverige. Det
och
kan
du
inte
har
staten
väl ett ansvar
göra.
Att ta fram ett producentansvar, eller?
Absolut, och det har vi pratat om några gånger idag. Så att producentansvaret
men
är absolut ett sätt för
år.
Mig att få industrin att upparbeta kompetens som löser problemet kommunerna har. Så att för att företagen ska göra det kommunerna behöver så kan ett producentansvar hjälpa till och vara en bra väg framåt. Men att lösa kommunernas problem, det blir också en ganska grov förenkling av vad som händer här. Vi har en textilavfallslag på samma sätt som kommunerna hanterar plastförpackningar och pappersförpackningar.
Kan du stötta kommunerna på något
så
sätt?
Så kan de också hantera textilavfallet.
Kan du stötta kommunerna på något sätt?
Jo, absolut. Genom att arbeta snabbt för att få till den här lösningen med producentansvaret. Genom att se till att vi inte får in giftiga kemikalier i våra flöden som kan göra det mycket svårare för de kommunala avfallsbolagen att hantera textilierna. Så att det finns mycket man kan göra och vi arbetar på väldigt hårt med olika lagar, inte minst med producentansvaret. Men den här kraftigt förenklade bilden av vad som pågår är ju felaktig. På samma sätt som vi hanterar plast och papper måste vi kunna hantera textil.
Men att det nu inte fungerar med återvinning av textiler. Hur tror du det påverkar folks motivation att återvinna?
Ja, men jag tycker ju att det här är inte ett nytt problem utan det här är ett problem vi har haft hela tiden. Vad hände innan den här lagen? Jo, textilierna förbrändes då med. Så att det är inte ett nytt problem. Det är bara att problemet har ju synliggjorts
nu. Så det kommer inte påverka inte folks vilja att återvinna?
Om jag bara får prata klart. Problemet har synliggjorts nu när vi har en ny textilavfallslag som gör att vi synliggör hur mycket avfall vi har från textilier. Och det gör ju, sätter ju ljuset på nya problem, exempelvis att vi har för mycket textil. Vi köper för mycket textil också. Det måste vi
gå på. Men det som är nytt nu är att det har blivit olagligt att slänga i hushållssoporna.
Och det är det som gör att det här problemet blir synligt. Innan gömdes det i hushållssoporna och brändes, precis som det görs nu. Nu vill vi sortera ut mer av det, återanvända och återvinna mer av det och sen förbränna för energi. Och det är bättre.
Till sist, Romina Pourmokhtari, det har varit många avhopp från Liberalerna i veckan. Jämställdhetsministern, kanslichefen och partisekreteraren. Varför är det så många som lämnar Liberalerna samtidigt nu?
Kanslichefen är EU-fokuserad och vill arbeta mycket med EU-valet. Jakob Olofsgård vill fokusera på socialpolitik och jobba mer lokalt igen. Det är ett tufft jobb att vara partisekreterare. Och Paulina Brandberg vill tillbringa mer tid med familjen. Så jag kan tycka att det är kanske mer intressant att prata om innehåll och politik än om personer. För det är
och det
tufft
har vi
att vara
också.
Politiker.
Tack så mycket för att du kom. Det. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Mona Hambreus, miljö- och klimatreporter på Ekot. Särskilt du fastnar för i den här intervjun?
Ja, klimatministern använder ju orden att det är en absurd situation. Så att det märks ju att hon har observerat att det inte riktigt funkar. Samtidigt så pratar då Romina Pourmokhtari om att den förra regeringen inte har fattat beslut. Att det handlar om att EU har dragit ut på tiden och kommunerna inte gör sitt jobb. Man har vetat om att den här lagen ska komma i flera år och man borde ha förberett sig bättre. Samtidigt så tar ju hon inte heller något ansvar för att regeringen kunde ju också ha gått före och sett till att etablera det här producentansvaret. Även regeringen kunde ju ha varit förutseende, för man har ju vetat om, som sagt, att den här lagen
så det hade varit
komma.
Möjligt att liksom runda EU på något vis?
Ja, runda. Men
med, gå före.
Med tanke på att det har blivit som det har blivit så skulle det ju kanske ha varit bra om man hade ordnat ett sånt här producentansvar. Eventuellt hade ju en del av det här kaoset på återvinningsstationerna kunnat undvikas i så fall.
Du, varför har vi så mycket textilavfall?
Ja, ett problem är ju att det är så mycket billigare att tillverka nya kläder än att återvinna det gamla materialet och att göra nya tyger. Det är otroligt dyrt och det är någonting som inte riktigt fungerar ännu idag. Att ta gamla fibrer och göra nya tyger, då blir det för dyra kläder. Så att det här snabbmodet, nya kläder är billiga. Det är en del av problemet.
Stort tack, Mona Hambreus, miljö- och klimatreporter på Eko. Det är dags för Radiosporten, Andreas Mats.
Som börjar med fotboll.
Sveriges fotbollsdamer möter ikväll Italien i Nations League. Sveriges två senaste möten mot just Italien har varit tuffa. En knapp seger och en oavgjord match. Och Kosovare vill varna för motståndet.
Det är ett väldigt individuellt skickligt fotbollslag. Spelmässigt så håller de en hög nivå och det är ett lag man ska full respekt för. Och ska man vinna mot Italien så måste man komma upp i hög nivå. Inte låta dem spela in mycket centralt på sina spelskickliga in i mittfältare. Det vill ju främst förhindra att man kan utnyttja våran snabbhet också bakom backlinjen. Det kommer vara otroligt viktigt, och att ja, både rörelse och fart i anfallsspelet.
Reporter Andreas Lundin, och matchen hörs såklart i P4 start klockan 19. Vid curling-VM i Kanada i natt vann Sveriges lag Edin mot Tjeckien med 5-4. Sverige ligger i gruppspelet på fjärde plats med 2 matcher kvar att spela. Ridsport.
Henrik von Eckermann och hästen Iliana fick en bra start på världscupfinalen i hästhoppning. I den första av finalens 4 hoppningar kom de på fjärde plats. Är du positivt överraskad av det, Maria?
Inte överraskad, för det är den här hoppningen som är lite hans specialitet, så att det... Ja, men det var nog som förväntat.
Den inledande världscupfinalhoppningen vanns av fransmannen Julien Epaillard, närmast för engelsmannen Ben Mayer, amerikanskan Lily Keenan, och så då världsettan, enda startande svenska ryttaren von Eckermann på fjärde plats. Alla resultat genom de 4 delhoppningarna räknas i världscupfinalen. Tror du att von Eckermann kan försvara sin titel från i fjol i världscupfinalen?
Det tror jag blir supersvårt, verkligen. Men jag, som jag sa när vi började, innan vi började, att klarar han en topp 5-placering till slut, så är det en fantastisk bedrift.
Reporter Christian Olsson tillsammans med Radiosportens ridsportexpert Maria Grätzer.
Då är det dags för en nyhetssammanfattning. Sydkoreas avstängde president Yoon Suk-yeol avsätts av landets konstitutionsdomstol för att han införde undantagslagar i början av december. Enligt domstolen så uppfyllde presidentens utlysning av undantagstillståndet inte lagens krav för en nationell kris. Nu blir det nyval till den 3 juni. En majoritet av de amerikanska väljarna är kritiska till president Donald Trumps beslut om att införa nya handelstullar. Det visar flera opinionsmätningar. Omkring 70% tror att priserna kommer att stiga enligt en mätning från Reuters. Och närmare 60% är emot tullarna enligt en ny mätning från CBS. USAs president Donald Trump, han avskedar general Timothy Haag, chefen för myndigheten för nationell säkerhet, NSA. Det rapporterar amerikanska medier. Haag leder även militärens cyberenhet. Även myndighetens biträdande chef tvingas lämna sin post. Minst 4 personer har dödats och 32 skadats i en rysk drönarattack mot den ukrainska staden Charkiv. Flera bostadshus skadades och räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. 2 ton kokain har tagits i beslag på ett norskt fraktfartyg i Sydkorea. Värdet uppskattas till 7 miljarder norska kronor och beskrivs som det största hittills i landet. Och Colombia ska köpa mellan 16 och 24 stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen av svenska Saab. Det meddelade landets försvarsminister på en presskonferens igår. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas, det är fortfarande en förhandlingsfråga. Då är det dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Och Ekonomiekot börjar med de amerikanska börserna som hade den sämsta handelsdagen på 5 år. USA rapporterar.
Ja, det blev en mörk dag på Wall Street med starka reaktioner efter president Donald Trumps besked om nya tullar mot omvärlden. Dow Jones industriindex föll med 4%. Tekniktunga Nasdaq gick ner med 6%. Oron för ett eskalerande handelskrig ledde till att kurserna dök. Och det blev sammantaget den största nedgången på USA-börsen på 5 år, sedan coronavåren 2020. De amerikanska stora techbolagen backade rejält. Apple, som har stor tillverkning i Kina, gick ner med 9%. Elektronikjätten Nvidia backade 7%. Kraftiga nedgångar noterades för flera företag som har stor produktion i Asien. Sportjätten Nike till exempel, som har mycket tillverkning i Vietnam, rasade med över 14%. Gina Lindberg, Washington.
Och i rena kronor så är det en hisnande summa som har raderats på börsen. Den så kallade magnifika sjuan, där bland annat Apple, Amazon och chiptillverkaren Nvidia ingår, tappade totalt över 9 500 miljarder kronor i börsvärde. Donald Trump antyder nu att han är villig att förhandla om tullnivåerna, något som går emot vad Vita huset tidigare har sagt. På en flygresa från Washington till en golfklubb i Florida öppnade han för att sänka tullarna om andra länder erbjuder något, citat, fenomenalt, som till exempel en försäljning av TikTok.
Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok.
Och gårdagens börsras, det var väntat, sa Trump. Han beskrev det som att man opererat en sjuk patient och att marknaden nu kommer att blomstra.
It's a sick patient that went through an operation on Liberation Day. And it's going to be a booming country, a very booming country. It's going to be amazing, actually.
Men Tokyobörsen, den fortsätter att rasa, hittills minus 3,5%. I Shanghai och Hongkong är börserna stängda idag. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 3,4%. Och vill du veta mer?
This is one of the most important days in my opinion in American history.
Trump vässar sina vapen och chockhöjer tullarna.
Det här var en riktig kalldusch.
There seems to be no order.
Upptrappningen kommer i ett redan stökigt läge för den gamla svenska nationalklenoden Volvo Cars som tampas med vikande försäljning och gnissel mellan svenska och kinesiska ägare.
Det är väldigt snabba puckar.
Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radio Play.
I appen idag och i P1 imorgon. Nu något helt annat. Det spenderas mindre på restaurangbesök, märker branschorganisationen Visita. Vi har pratat med Maria i Stockholm som håller i plånboken.
Man kanske inte tar en huvudrätt utan att man kanske delar eller tar mindre rätter för att det är så pass dyrt. Då kanske man måste gå och ta någonting annat innan man går till restaurangen eller äta hemma.
Både Maria och kompisen Ebba går ut och äter lika mycket som tidigare, men de är mer prismedvetna.
Man kanske vill gå liksom till en nice och fin restaurang, men att priset är lite för högt så man liksom inte går dit.
Thomas Jakobsson är chefsekonom på branschorganisationen för restauranger, Visita.
Man kan dela på förrätter. Tidigare så tog man kanske en flaska vin och delade på, nu tar man ett glas vin var. Så att konsumtionen per besök blir lite mindre.
Och reporter var Maud Johansson, P4 Stockholm. Till sist, dollar 9,75, euron 10,82.
Tid för nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Norberg nu.
På Luleå Tekniska Universitet så har man nu fått sin första humanoida robot.
Jag heter Humanoid G1. Jag är ungefär en månad gammal. Jag bor i Luleå, Sverige.
Den silverfärgade humanoida roboten, alltså en robot med en form som liknar den mänskliga kroppen, står på två ben, är 135 cm lång och med fötter som ser ut att vara i storlek 34.
It's very exciting because
George Nikolakopoulos, professor och ämnesföreträdare för robotik och artificiell intelligens vid LTU, säger att målet så småningom är att göra roboten helt självstyrande. Här går den omkring in i LTUs konceptlab.
We will be using this to increase the capabilities of the robot.
Och det är den AI-forskning man tagit fram på LTU i 15 års tid som nu ska tillämpas i roboten för att ge den förmågor som gör att den så småningom klarar av att ta egna beslut, bära saker eller gå i krävande terräng. Prislappen för en robot är omkring 700 000 kronor. Om några månader kommer ytterligare en leverans på tre robotar.
Yes, we imagine a fleet of this robot. Imagine 3-4.
Drömscenariot för professor Nikolakopoulos är att roboten ska kunna montera maskiner, jobba inom logistik eller äldreomsorgen. Men bör vi vara oroliga för en framtid där robotar kan ta egna beslut?
It's always a big discussion about ethical usage of AI. I think we have a full focus on developing autonomy for supporting the human activities and not going against ethics.
Reporter Carrie Söderberg i P4 Norrbotten. Hur ska en damm i stan vara konstruerad för att vara så bra som möjligt för människor och småkryp? Det har biologer vid Uppsala universitet undersökt. Frank Johansson är professor i bevarande biologi där.
Men kolla, där har vi en trollsländerla, en sån här mosaiktrollslända, ser du den?
Vi är vid en rund damm i en park utanför ett gym i Uppsala.
Men det är i Stockholm biologerna har undersökt 80 dammar. Dammar kan ta hand om regnvatten vid mycket nederbörd och förhindra översvämningar. Och de ger stadsbor en trivsam miljö samtidigt som de kan gynna växt- och djurliv.
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden.
Och forskarna ville se vilka av dammarnas egenskaper som gynnar den biologiska mångfalden i stan mest. Går det att sammanfatta vad ni har kommit fram till då?
I mitten så är det bra om det är djupare än 2 meter. Sen vill vi också ha lite grönt runt omkring dammen, inte asfalt och hus ända fram.
Sa Frank Johansson, reporter Sara Sällström, och hör mer i Vetenskapsradion 12.09.
Tack så mycket för det. Som ni nog inte missat så inför USA och Donald Trump en generell 20% tull på varor från EU och hela 25% på bilar. Något som många ekonomer beskriver som ett hårt slag mot svenska företag som exporterar till USA. Men det kan också innebära att nya marknader öppnas upp. Så här sa finansminister Elisabeth Svantesson i Studio 1 igår.
Skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden.
Och i studion här med mig nu Anna Stellinger på Svenskt Näringsliv, chef för såväl internationella som EU-frågor. God morgon och välkommen.
Tack.
Är det så här det kommer att bli nu? Nya handelsflöden och marknader som öppnas upp?
Så är det alltid, skulle jag vilja säga. Kanske ta ett litet perspektiv på det. Att en marknad blir klurigare och att en annan marknad blir intressantare. Det är inget unikt i sig. Det som är lite speciellt i situationen idag är att det är en sån viktig marknad för Sverige, för svenska bolag. Det är ju vårt tredje största exportland när det gäller varor. Att just den sätts så dramatiskt bakom en tullmur, det är liksom lite mer tryck i frågan än det brukar vara. Men att en marknad kanske blir mindre intressant för att den blir svårare, krångligare, dyrare, det är inget unikt i sig. Och svenska företag är ganska duktiga på att vara flexibla och hitta nya vägar till andra marknader.
Så oavsett vad Trump har för sig så dyker upp nya marknader. Men en så stor marknad som USA väl ändå är?
Ja, men det är det som är problematiskt. Vi är så integrerade. Om jag pratar om hela EU och hela USA så är vi världens mest integrerade, ekonomiskt integrerade regioner. Och vi har värdekedjor, vi har både tjänstehandel, vi har varuhandel, vi investerar i varandras länder, vi använder oss av varandras innovation. Så att det är inte vilken marknad som helst. Samtidigt så får vi se nu vilka besluten blir och vilka motåtgärderna blir och hur stökigt det blir. Men det är helt klart så att handelsflödena kommer att påverkas av det här. Och det finns, precis som finansministern säger, många, många fler möjligheter i världen om man vill nå marknader som växer.
Vilka är de andra marknaderna förutom USAs?
De är många.
Om du skulle nämna någon?
Vi vet ju att Europa är den viktigaste marknaden för våra företag. Men där vet vi också att vi har lite svårigheter att få igång tillväxten. Så det är viktigt att man jobbar även politiskt med att göra EU smidigare och ta bort hinder där. Men vi vet också att där vi har den största tillväxten, det är ju i Asien. Och här finns en god nyhet. Det är det att EU har under många, många år förhandlat fram frihandelsavtal världen över. Vi har 40 frihandelsavtal med över 70 länder runt om i världen som tar bort krångel och som tar bort tull. Och många av de marknaderna ligger just i Asien. Så att det finns en bra förberedelse och det finns väldigt bra frihandelsavtal för den som vågar och vill använda dem.
Vi har en gäst till med oss, Johan Öberg, senior partner på Boston Consulting Group. Det är ett amerikanskt multinationellt konsultföretag där du, Johan, leder arbetet med geopolitik och handel. Och i stort sett alla era kunder är exponerade mot den amerikanska marknaden på ett eller annat sätt. Så hur resonerar de kring framtiden?
Ja, men absolut. Det viktiga som ni sa är att det är inte bara exportföretagen, utan det är hela värdekedjor bakom. Så på så sätt så påverkar det här de flesta företagen. Så vi ser vad som händer med tjänstesektorn. Men, nej, men det är ju förvåning, tror jag, märkligt nog. Men jag tror många har hoppats att det inte skulle bli så här. Och sen har ju scenariot som har spelats ut än så länge varit oväntat svepande tullar brett över länder och branscher. Så att jag tror just nu och de senaste veckorna så sitter väl de flesta och verkligen räknar och analyserar var och hur det här slår och framförallt vad kan jag göra för att motverka det.
Det är ju mycket som fortfarande är osäkert hur det här ska gå till. Hur påverkar det företagens beslut?
Nej, men osäkerheten är ju mycket det som ni var inne på. Först och främst behöver vi se vart det faktiskt landar. Det finns ju ett fönster här nu på någon månad eller så där vi dels ska se den europeiska responsen som kommer påverka. Och sen så ska vi se vad man eventuellt kan förhandla vidare. Så liksom den påverkan på politiken kommer att vara viktig. Sen så är ju osäkerheten liksom att verkligen sätta sig in i vad gör jag i USA som ni var inne på. På vilket sätt kan jag påverka min situation i USA? Kan jag hitta samarbeten? Kan jag lägga viss produktion där? Kan jag titta på varuflöden till leveranskedjan in till USA och så vidare? Så att det är den osäkerheten som påverkar på kort sikt.
Om de här tullarna då blir varaktiga, vilka alternativ ser du för företagen framåt?
Ja, men det är likadant där. Det finns ju många alternativ som du var inne på. Den ena är först och främst se hur jag kan som förbättra min position i USA så långt som möjligt på olika sätt. Och det kommer ju mycket bero på vilken typ av produkter som jag levererar. Så om jag har en hög konkurrenskraft på unika produktsegment och där konkurrensen i övrigt är internationell på den amerikanska marknaden så är det en helt annan situation än det motsatta. Sen får man titta på vad jag kan göra istället. Och då handlar det väl mest om att se liksom vilka av mina befintliga marknader kan jag ta ytterligare marknadsandelar på och vilka nya marknader kan jag gå in i. Det vi måste komma ihåg om vi tar ett steg tillbaka så att det är ju inte ensam om. Utan det här kommer ju rita om handelsflödena på hela kartan. Så att mycket av den minskade exporten från Kina och Indien med flera till USA kommer istället landa på våra konkurrensmarknader inklusive Europa som vi står för. 5 gånger så mycket av vår export som USA gör. Så det blir ökad konkurrens på alla de marknaderna.
Och hur står sig svenska företag där då, i den konkurrensen?
Nej, men jag tror två saker. Dels så är ju svenska företag ofta unika i sina respektive branscher. Vi har ju en fantastisk industrisektor med liksom högspecialiserade produkter och så vidare med stark position i de här marknaderna. Dessutom ser vi så om man tittar på det som Svantesson sa också med Asien eller även Sydamerika eller även liksom Nordafrika så finns det ju många av de här ekonomierna där just de produkterna som har varit svenska paradgrenar i industrin kommer passa väldigt väl in, inklusive liksom life science-bitar. Så att det finns ju många fördelar för just svenska företag som är väldigt konkurrenskraftiga.
Anna Stellinge på Svenskt Näringsliv. Hur står sig svenska företag i den här konkurrensen om man nu många företag ska ut och hitta nya marknader?
Svenska företag har många fördelar skulle jag säga. Vi är vana rent historiskt, både våra småbolag och våra mellanstora och multinationella företag, att vara flexibla. Det är ju det man sysslar med i ett företag, att man anpassar sig efter en omvärld. Man måste anpassa sig både efter krig i Ukraina och Brexit och covid, så det här är ytterligare något man måste anpassa sig till. Det som är svårt i den här typen av situationer är att vi har inte bara de tullarna som nu börjar gälla om bara några dagar för nu USAs håll, utan vi har ju också motåtgärder från olika länder som kommer att agera olika gentemot USA, och det här skapar liksom en otydlighet på marknaden. Här är det viktigt att man inte blir rädd, att man inte drar sig tillbaka, utan att man gör sin hemläxa, ser vilka möjligheter som finns. Och återigen, här finns alltså då mycket intressanta frihandelsavtal som etablerar en tydlighet i relationen, en långsiktighet i relationen med den marknaden och tar bort både krångel och tullar. Och dessutom så finns det väldigt många intressanta frihandelsavtalsförhandlingar i pipeline. Indien är ett exempel. En marknad som mitt i denna trista nyhetsvecka ändå är en positiv nyhet. Att många länder som exempelvis Indien vänder sig mot Europa som en trovärdig part som man vill förhandla ett avtal med för att just stärka de ekonomiska banden.
Till sist, och vi vet ju att Trump i decennier pratat ner frihandel och förespråkat tullar. Det är hans favoritord. Så hur dömer ni det här? Är det tullar som är här för att stanna eller är det bara ett förhandlingsspel från Trumps sida lite kort? Vad säger du, Anna?
Jag tror man missbedömer om man tror att det är ett förhandlingskort. Han gillar tullar på riktigt och det visar han under sin förra mandatperiod.
Johan, vad säger du?
Nej, men jag håller med. Jag tror i det korta så får vi väl hoppas att det finns en stor grad av förhandlingsutspel givet hur svepande och brett det har varit. Men jag håller med. Han gillar tullar. Av någon anledning så tror han att det här är rätt. Och de kommer vi nog leva med och får anpassa oss till.
Tack så mycket båda två. Anna Stellinger på Svenskt Näringsliv och Johan Öberg, seniorpartner på Boston Consulting Group. Nu ska vi få nyheter från Kulturnytt. Jens Möller, det ska bli film.
Ja, nu är det svensk biopremiär för en Oscars-nominerad film om en av 1900-talets mest uppmärksammade terrordåd.
Gunshot.
Terrorattentatet vid OS i München 1972 har blivit filmen September 5.
I mean, can we show someone being shot on live television?
En palestinsk terrorgrupp stormar in i OS-byn, dödar två israeliska idrottare och tar 9 andra som gisslan. Sportredaktionen på ABC inser att det är upp till dem om världen ska kunna förstå vad som kanske är på väg att hända. Det kan vara klurigt att skildra välkända händelser som den här på film. När filmskaparna den här gången väljer att begränsa sig till den stimmiga sportredaktionen väcks flera frågor. Gör redaktionen rätt? Vad är deras syften, att få fler tittare än när Armstrong gick på månen eller bara skildra verkligheten så opartiskt som möjligt? Den här frågestormen virvlar runt i skallen samtidigt som filmen i högt tempo tar oss på en pusseljakt för att få reda på vad som egentligen pågår. Journalistik kan vara rasande spännande när det paketeras på det här sättet och samtidigt lämnas man med en lite dålig eftersmak när man lämnar salongen. Precis det tror jag är filmens poäng, att ädla motiv grumlas med något lite smutsigare, mänskligare. Sen undrar jag om något har varit lika estetiskt tilltalande som 70-talets tv-studiomiljöer. Alltså, filmrullar framkallas, grafik sätts på plats med pincett, alla röker och pratar walkie-talkie och ringer i sladdtelefon febrilt på jakt efter en andra källa. 900 miljoner människor följde tragedin i München live på tv. Nu får vi se hur det kändes att sitta i kontrollrummet med hjärtat i halsgropen. Filmen får 4 av 5 i betyg.
Whose story is that? Is it ours or is it theirs?
Joakim Silverdahl är Kulturnytts recensent. I slutet av 1800-talet utvandrade en grupp samer till Alaska. Och i SVTs dokumentärserie Återvändarna, där får vi följa dagens ättlingar hur de söker sina samiska rötter i Sápmi.
I'm very curious of what it means to be Sami.
Jané Lance Twitchell, hans farmors far, utvandrade från Nordnorge till Alaska där man ville ha igång rennäringen som var tänkt att ge kött åt alla guldletare och nybyggare som strömmade in. Men rennäringen tog sen ifrån samerna och berättelserna om ursprunget tystnade. Men så fick Lance chansen att med tv-teamet göra resan till Sápmi och besöka sina förfäders by Kautokeino.
I was reindeer herding with a cousin of mine, and at one point he was saying, just think of it, my great grandfather and your great grandfather used to reindeer herd together right here, and now here we are reindeer herding together. And we had just met each other the day before.
I Kautokeino visade sig att Lance är släkt med de flesta han möter, och han berättar om ett sånt möte när han är med en renskötare som säger att din farmors far och min farfars far stod också här tillsammans och samlade in renflocken för mer än 100 år sedan.
It was so full circle and so incredible to witness that and to realize like that's also a part of who I am.
En fin resa för Lance, men hur ser det ut för dig idag, frågar jag, med utvecklingen i Trumps USA. För Lance har också rötter i ursprungsbefolkningen i Alaska. Ja, mitt folk bor på båda sidor om gränsen till Kanada, så det är inte bra, säger han. Det skulle vara som om Sverige slutade samarbeta med Norge.
That border goes across our indigenous lands, and so it would be like if Sweden suddenly said, we're not going to do anything with Norway. Like that would really affect Sami people. We think the same way as of our lands.
Björn Jansson, reporter här. Så lite filmhistoria.
E.T. Phone Home.
En klassisk scen här från filmen E.T. när den lilla utomjordingen vill ringa hem. Men ingen har velat köpa en av IT-modellerna som syns i Steven Spielbergs film. Auktionsfirman Sotheby's hade auktionerat ut den här klassiska filmfiguren med ett förväntat pris på flera miljoner kronor. Men ingen har alltså varit beredd att köpa IT, skapad av den Oscarsbelönade specialeffektkonstnären Carlo Ribaldi. Tidigare har en av Ribaldis tecknade skisser på IT sålts för över en 500 000 kronor, men den verkliga modellen, den har alltså visat sig vara mer svårsåld. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
Ja, och vad vill du locka med då, Jens?
Ja, men då blir det lite prat om Rachel Chinoniri.
Vem är det?
Svårt namn. Ja, hon är ute och spelar i Sverige just nu tillsammans med världsstjärnan Sabrina Carpenter. Hon är förband eller förakt, vad man nu ska kalla det när man är soloartist.
Tack så mycket, Jens Möller. Då ska vi se vad vi ska göra här näst. Nu får jag lite olika besked här ifrån kontrollrummet, men vi ska höra ett reportage. Jag ska bara kunna leta upp den på annonsen här, som det heter. Det ska handla om, vi ska tillbaka, vända tillbaka till Örebro. Det har ju gått 2 veckor sedan dådet i skolan där. Jag kan tyvärr, där ska vi se, där har vi den. Och vår reporter har vänt tillbaka till campus Isbergska, där ju en gärningsman sköt ihjäl 10 personer 2 månader sedan var det. Och nu renoveras campus Isbergska och eleverna är utlokaliserade till 3 olika ställen. Och vår reporter Karin Virenhed har besökt Sörbyängsskolan där SFI-eleverna har sin utbildning. Och utanför träffade hon SFI-eleven Andri Rositski.
Many people is dead, yeah. I think it's a big problem. But vi måste studera, vi vill live here i Sverige.
Andrei Rositski vill leva i Sverige och lära sig svenska. Han var inte själv i skolan den där dagen för 2 månader sedan när gärningsmannen började skjuta. Han pekar på magen och berättar att han inte mådde bra och stannade hemma.
It's day, it's a guy shot, yeah.
Yeah.
I'm home. I not good.
Andrei vet inte om han hade tänkt annorlunda om han har varit i skolan under dådet. Men han ser inga problem med att skolan öppnar i samma lokaler igen. Jag är från Ukraina och jag är inte rädd, säger han.
I think it's not problem.
Nej.
I'm from Ukraine, not scared.
Innanför portarna välkomnas man av 2 entrévärdar med gula västar. De är en del i det trygghetsskapande arbetet, säger rektor Mattias Molin när han visar mig runt i de tillfälliga lokalerna.
Så här är ju vårt café. Vi kallar det för Hjärtat. Kan man fika, man kan prata. Det var det första vi gjorde ordning här. Vi har sett behovet av samtal och kunna mötas och så. Du ser ju, undervisningen är igång. Att komma igång med undervisningen, det var ju viktigt. Både liksom utifrån elevernas progression i sina studier, men också i krisarbetet. Det är det som både elever och lärare uttryckt som hjälpsamt. Att få ha vanlig undervisning och mötas och göra det vi är bra på.
Tanken är att alla, både personal och elever, ska få chans att återvända till Risbergska innan de öppnar efter sommaren. Ledningen var först med att få gå in i skolan igen. Och det var känslosamt, berättar Mattias Molin.
Ja, men det är klart att det är berörande. Nu håller de på att renovera, men när vi var där fanns det ju spår av skotthål och så vidare. Men också kände jag nog någon slags änglavakt, att jag var på rätt ställe på skolan.
Och du har ju pratat innan om också att ni hade övat just inrymning.
Det är ju skräcken, chock, tumult. Att handla rationellt då kräver ju att man är förberedd och har tränat. Och det är ju helt otroligt hur all personal har fattat snabba beslut. Det är alldeles övertygad, har ju räddat många, många liv.
Men sen är det en sak till som nog räddat många liv, säger Mattias Molin när vi går genom korridorerna. Många av just SFI-eleverna var inte i skolan under dådet.
Vi hade nationella prov på förmiddagen som vissa elever skrev. Och de var klara för dagen på förmiddagen. Så att på eftermiddagen var det relativt få elever på plats. Och det har också varit lättare nu när vi startar upp skolan igen.
Utanför skolan träffar jag Marda Omar Adam som är SFI-elev här.
Jag heter Marda. Jag kommer från Etiopien.
Marda vill gärna berätta vad hon upplevde på Campus Risbergska för 2 månader sedan, där 2 av hennes kompisar dog. Svenskan är lite knackig och ibland tar vi om flera gånger innan jag förstår. Men Marda är en bra berättare som tar hjälp av hela kroppen när hon pratar. Hon var en av de SFI-eleverna som inte hunnit lämna skolan när skytten började avlossa skott.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla komma.
Lärarna ropade att de skulle komma, springa bort från korridoren. Men Marda hann inte hela vägen ut. Hon såg sin kompis Bassam som låg på golvet. När skotten fortsatte la hon sig ner på golvet bredvid honom.
Bassam ligger.
Ja, han ligger ner.
Ja, jag tittar Bassam. Jag ligger.
Du lägger dig också?
Också. Den är ju mycket. Den är ju lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Tittar Bassam blodmåga. Bassam död.
Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem.
Jag är mycket rädd.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova.
Sofa nej, äta nej, dricka nej. Öppna och titta. Nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej. Den vara ensam död.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På tv såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro, alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Reporter Karin Virenhed.
Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Och många amerikanska väljare är kritiska till importtullarna som president Trump inför mot omvärlden. Och så får vi rykande färska inflationssiffror i mars i Ekot 8. Men vi börjar med Sydkorea. Landets avstängde president Yoon Suk-yeol avsätts alltså av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Vår korrespondent Moa Kärnstrand, hon var på plats utanför presidentpalatset i Seoul när beskedet kom.
Ja, jag stod mitt ibland Jun-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem. Och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät. Och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Jun fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam. Vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med?
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt av parlamentet, att han nu avsätts. Alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Juns parti, kan ju förlora makten då i och med att ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Vår korrespondent Moa Kärnstrand och Sydkoreas avstängde president, han ber nu om ursäkt efter att han avsatts av landets konstitutionsdomstol. Han säger enligt nyhetsbyrån AFP att han är uppriktigt ledsen att han inte kunde uppfylla invånarnas förväntningar. Och då är det dags för inflationssiffrorna. Alldeles nyss så kom de siffrorna för mars. Ekonomiekots Per Ivarsson är här i studion. Per, hur ser det ut?
Ja, enligt de preliminära siffrorna.
Nu ska vi se här, vi ska höra Per också. Inflationssiffrorna för mars, Per, hur ser det ut?
Jo, inflationen sjönk då enligt de preliminära siffrorna från statistikmyndigheten SCB från 2,9% i februari till 2,3% då i mars enligt måttet KPIF. Och det var en kraftigare tillbakagång för inflationen än vad bedömarna hade förutspått. Förhandsprognoserna låg på 2,7% men det blev alltså istället 2,3%.
Vad är det då som påverkar de här siffrorna?
Ja, det här är ju en preliminär siffra så man får inte de bakomliggande siffrorna. Vill säga, vi ser inte vilka typer av varor och tjänster det som har ökat respektive minskat. Många tittar ju såklart mot matpriserna och jag har sett analyser som går ut på att det kan då vara så att matpriserna skulle kunna fortsätta uppåt. Å andra sidan så har jag sett andra siffror som pekar på att de faktiskt inte har fortsatt speciellt mycket uppåt. Men det har ju varit en mätning som inte är lika bred som den SCB genomför så att det återstår att se när de definitiva siffrorna dyker upp om kanske en vecka ungefär.
Om en stund här nu så ska vi få höra om de amerikanska handelstullarna som Donald Trump inför mot omvärlden. Kommer de att påverka den svenska inflationen framöver?
Ja, det skulle de kunna göra, men det är på lite sikt i så fall. Om då EU eller Sverige inför tullar på amerikanska varor som då nästan automatiskt eller med stor sannolikhet blir dyrare i Sverige så blir det ett pristryck uppåt. Men det kommer att ta, dels så är det i så fall att de här tullarna ska införas, men det är väl också så då att det kommer att ta tid innan det märks på inflationen.
Det säger Ekonomiekots Per Ivarsson. Och då ska det handla om de amerikanska handelstullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna i USA de rasade igår efter president Donald Trumps besked. Bland amerikanska väljare så är många kritiska till de här tullarna.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's gonna impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Nära 60% är emot tullarna, enligt en mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet, säger Steven Ross på väg mot tåget till New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig men riskabel.
Everything's going to go up. It's going to be we're going to hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
Och de amerikanska handelstullarna de kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. På moderföretaget Swedish Stockings så pågår nu intensiva diskussioner hur företaget bäst ska möta de nya handelshindren. Det berättar försäljningschefen Julia Galandari.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite.
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor, en dryg tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Reporter Alexander Jakobsson. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår kväll i huvudstaden Bogotá. Och med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place.
Vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären.
En términos ideológicos, en términos políticos, en términos de relaciones.
Geopolitiken har spelat stor roll för valet av Saab. Det här är ett sätt att vända sig bort från USA, men ändå vara fortsatt allierat med NATO, säger försvarsanalytikern och tidigare generalen Alfonso Romero. Nu återstår att se hur USA kommer svara på det faktum att Colombia, som under många år varit en nära allierad, inte minst militärt, valt svenska JAS Gripen istället för amerikanska F-16. Har vi tur så slipper vi ytterligare repressalier utöver de 10-procentiga tullar som vi redan drabbats av, säger Alfonso Romero. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag inleds rättegången